börja predika vill jag göra en icke oväsentlig språklig justering här. Jag växte upp i norra Skåne och gymnasiet åkte vi över gränsen till Småland och gick i gymnasiet i Älmhult. Och det var väldigt noga vilken sida gränsen man hade kommit. Så jag höll länge på att jag var skåning. Sen har jag ju varit gift med en smålänning i över 50 år och jobbat 16 år i Småland. Så numera blir jag inte förnärmad om man kallar mig för smålänning. Men jag föredrar att vara skåning. Okej, då börjar vi med predikan. Samma dag som Donald Trump installerades som president i Vita huset så benådade han 1500 personer dömda för stormningen av Kapitolium 2021. Det väckte starka känslor hos många att de som hotat demokratin fick nåd. När jag förberedde predikan så kom jag att tänka på den här händelsen. Dagens bibeltext handlar faktiskt också om den provocerande nåden. Men jag återkommer längre fram i predikan vad jag tycker om Trump och vilken skillnad det är mellan Trumps nåd och Guds nåd. Och jag hoppas du kan släppa all den där irritationen som du känner så fort jag nämner Trump här och den eventuella upprördhet och lämna den. Jag kommer tillbaka och du kan få lyfta upp det sen. Nåd och tjänst. Jag är glad att få predika här i Johanneskyrkan just idag. Det är ju ett fantastiskt ämne, nåd och tjänst. Det känns lite speciellt också eftersom jag i veckan lämnade församlingsledningen efter 6 år som församlingsledare. Och som jag sa i torsdags, det är ett stort förtroende att tjäna och vara församlingsledare i en församling. Och jag är så tacksam för de här åren. Och när jag förberedde predikan så kom jag osökt att tänka på de här åren och vad det betyder att tjäna i Guds rike. Det är nåd att tjäna i Guds rike. Nåd och tjänst hör ihop. När jag så förberedde predikan så tänkte jag, jag vill illustrera nåden så jag ger er en minnesbild som ni bär med er. Och för er som lyssnar nu på gudstjänsten i efterskott på podcasten så beskriver jag vad som finns här i kyrkan. Till vänster om korset står en hopfälld trappstege. På den hänger det en arbetsoverall. Och bredvid står det en spade och framför står det en dammsugare. Vad vill jag då säga med det här? I Guds rike handlar det inte om vad vi kan prestera. Vi får plocka undan våra ansträngningar. Vi får sätta undan det vi sliter med själva. Frälsningen grundar sig på nåden. Vi får fritt och förintet. Det handlar inte om att vi ska nå upp till Gud. Att vi ska klättra upp någonstans, att vi behöver en stege. Inte hårt arbete för att förtjäna nåden. Inte om att vi måste städa våra liv för att få lov att komma till Gud. Utan det handlar om bara nåd. Överallt det här hänger skylten nåd. Och lägg märke till, nåden hänger på korset. Korset är grunden för Guds nåd emot oss. Och det är förutsättningen att vi får vila, nåden får hänga på korset. På andra sidan korset hänger en annan skylt, tjänst. Det var ju ämnet nåd och tjänst. Och här finns det ju inga saker under skylten där, det är helt tomt. Vad skulle jag då kunna illustrera tjänsten med? Jag kanske ska ta och flytta stegen och flytta över den till den andra sidan där det står tjänst. Va? Kan jag inte göra så? Nej, du har rätt, Mårten. Vad bra, det är ju inte så. Det är ju inte så att när vi kommer i tjänst, det är då vi behöver våra ansträngningar och vi själva kan åstadkomma. Nej, vi ska inte flytta stegen, spaden, dammsugaren och våra egna ansträngningar. För när vi upplever Guds nåd, då kan vi få tjäna av bara nåd. Tjänsten är beroende av nåden. Och som ni ser så hänger tjänsten, skylten om tjänst, också på korset. Att tjäna i Guds rike hänger inte på våra ansträngningar. Men vad ska jag lägga här som en illustration? Jag tror jag väljer att sätta dit ett par skor. Och för er som lyssnar på podcasten så tar jag av mina skor och sätter dem här. Det innebär att jag kommer nu i fortsättning att predika barfota. Jag skulle kunna utveckla det här med barfota teologi. Men jag vill istället lyfta fram det här att de här skorna, de är en illustration för villighet, bredvillighetens skor. Efeserbrevet 6:15 säger: och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Nu tror jag visserligen av med skorna, men tanken är ju att de ska påminna om att ta på villighetens skor. Att jag predikar barfota låter jag också vara ett exempel. Jag skulle kunna utveckla, som jag sa, barfota teologi, men jag väljer istället att lyfta fram det Jesus gjorde med lärjungarna när han tvättade deras fötter. För det är kopplat till dagens ämne om att tjäna. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Johannes 13:15. Att tjäna i Guds rike handlar inte om att vara herrar, inte vara mästare, utan att betjäna varandra enligt Jesu exempel. I vår predikoserie Vinter så hämtar vi bibeltexterna från Gamla testamentet, som Peter noterade här. Huvudpersonen i dagens text är en mycket välkänd person. Jag skulle kunna hävda att han är en av Bibelns absolut största väckelsepredikanter. Det är få om någon predikant som haft så stor framgång som han. Inte ens Billy Graham, som vi faktiskt ser på bilden här. Det är inte den Bibeln, men det får illustrera väckelsepredikanten. Det är inte många som haft den framgången som den person vi möter i dagens text. Men det är en annan händelse som gjort honom känd. Jag talar om Jona. Han är den ovillige predikanten och är ju faktiskt mest känd för hans upplevelse av de 3 dagarna i den stora fiskens buk. Texten läser vi idag ifrån den sista delen av Jona bok. Vi läser bibelsammanhanget och sedan ger jag en bakgrund till allt som hänt tidigare i kapitlet. Texten kommer på väggen, men vill du läsa själv i bibeln eller mobilen så finns texten i Jona 3:10 till och med kapitel 4, vers 11. När Gud såg vad de gjorde, människorna i Nineve, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du har hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa: har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren lät nu ett kurbitsträ växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom: har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade: jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur? Amen. Gud, så ber vi dig, välsigna ditt ord för oss idag. Tack att du vill tala till våra hjärtan och hjälpa oss att få upptäcka nåd och tjänst. Amen. Detta har hänt innan vi kom in i det här. Jona nämns första gången i Bibeln i andra kungaboken 14:25. Där han nämns som en profet under kung Jerobeam. Eller Jerobeam, ja, under den kungen. Han uttalade en profetia som gick i uppfyllelse. Och sen möter hon nästa gång i det som bär namn, hans bok, bär hans namn, Jona bok. Och en kort sammanfattning vad som hänt tidigare. Det är en väldigt kort bok, det är 4 kapitel. Och vad som hänt tidigare, det är ju i första kapitlet läser vi hur Gud kallar Jona. Kort kallar han honom och säger: gå till Nineve, den stora staden, och predika för den. Deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Nu ska vi då veta sammanhanget att Jona levde på 700-talet före Kristus, då Assyrien var huvudstad. Assyriens huvudstad var Nineve, det som idag kallas Mosul i Irak. Assyrien var stormakten och i Mellanöstern. Assyrien var också Israels fiende, vilket förklarar hans ovilja att gå dit med budskap från Gud. En uttida jämförelse skulle kanske kunna vara att en predikant från Ukraina skulle gå till Moskva och deklarera och förklara Moskvas undergång. Det var inget lätt uppdrag han hade fått. Och istället för att åka till Nineve, som ligger österut ifrån Israel, så valde han att åka mot Tarsis, som ligger västerut i den då kända världen. Det som händer är att båten hamnar i ett fruktansvärt oväder och håller på att förlisa. Jona uppmanar då sjömannen att kasta honom över bord. Då stillar stormen, och så står det att Jona sväljs av en stor fisk eller valfisk. Det finns olika översättningar. Och är i dess buk i 3 dygn. Och på Guds befallning så spottar fisken upp Jona på land. Det finns ju mycket man skulle kunna säga om hela den här berättelsen. Den starka stormen, Guds makt över den och den stora fisken. Men det ska jag inte säga här och nu. Det finns andra tillfällen. Men jag måste ändå notera fredagens nyhet i olika medier. Och även i Korren, vårt lokala media. En paddlare slukas av knölval och spottas ut igen. Visst är det ett märkligt sammanträffa. Jag predikar här den här söndagen om Jona. Och så över hela världen går nyheten om att valar de kan svälja en paddlare till och med kanot. Att han inte var så länge var nog för att han hade kanoten med sig. Det hade ju inte Jona, så han kunde stanna lite längre. Men som sagt, jag ska inte stanna så mycket vid fisken och Jona, utan jag ska istället göra ett första stopp i början av det tredje kapitlet, den första versen. För det har en klar koppling till dagens tema, nåd och tjänst. När fisken hade kastat upp Jona på land så läser vi så här: för andra gången kom Herrens ord till Jona. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Den här versen har många gånger talat till mig när jag stannat vid Jona bok. Och när jag förberedde predikan så kände jag att jag fick en så stark känsla att den här texten har ett speciellt budskap till någon eller några här idag. Det gäller kallelsen till tjänst i Guds rike. Vad den tjänsten innebär kan vara väldigt olika. Det kan vara en heltidstjänst i församling eller mission, eller speciellt engagemang i församlingen, eller att tjäna Gud i vardagen. Du har hört Guds röst men valt att inte lyssna. Du har känt kallelsen men valt att gå åt ett helt annat håll. Det kanske är omständigheterna som gör att du hamnat på en helt annan plats än du vill. Men jag har ett glädjens budskap till dig idag. Gud ger inte upp. Han kommer tillbaka. Genom hans nåd får vi en möjlighet till. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Gud ger dig en andra chans. För att använda formuleringen som används i Melodifestivalen. Du har gått vidare till andra chansen. Ja, nu heter det väl inte så länge. Det heter väl semifinal eller finalkvalet eller något sånt där. Men jag tycker bättre om det där. Du har gått vidare till andra chansen. Men det som händer på stranden i Israel är betydligt större och viktigare än det som att gå vidare i Melodifestivalen. Och det som händer är rätt annorlunda. Och nu kommer en riktig göteborgare. Det var inte fest i valen. Istället var det bön. När Jona, han var i valfiskens buk, så bad han och så fick han en andra chans, en förnyad kallelse. Väckelsepredikanten på stranden får Jona kallelsen: bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Jona följde Guds kallelse, gick till Nineve, den stora staden, 3 dagar lång att gå rakt igenom. Troligen den dåtida kända världens största stad. Minst 120 000 invånare. Där har man ju diskuterat lite grann vad som menas. 120 000 som inte kan skilja på höger och vänster. En del har menat på att det kanske var 120 000 barn som fanns i staden och det fanns så många mer. Andra kanske tänker att de var väldigt politiskt okunniga i staden. De kunde inte skilja på höger och vänster. Men låt oss bara konstatera. Det var en stor stad. Minst 120 000 människor. Och budskapet som Gud gav honom, om 40 dagar ska Nineve förstöras. Jag vet inte hur det gick till. Men Jona predikade med sådan övertygelse att hela staden vände sig till Gud i bön. Ända in i kungens hus nådde budskapet och kungen befallde. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under. Vilken respons på predikan. Som sagt, det är nog få predikanter som har fått den responsen. Jona, han borde ju vara salig. Han borde ju vara lycklig. Här har de vänt sig hela stan emot Gud. Men det här vi kommer in i dagens text. Där vi läser då, i början av det vi läste. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat med. Han lät det inte ske. Det är fantastiskt. Men vad läser vi då? Då blev Jona mycket missnöjd. Det är nu jag kommer tillbaka till den där provocerande nåden. Jona upplevde det provocerande att Gud skonade Nineve. Han anklagar Gud för att vara nådig. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sent till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hade hotat med. Det är inte så vanligt man anklagar Gud för att han är nådig och barmhärtig, men Jona blev sur. Han sätter sig utanför staden och väntar på vad som ska hända. Man kunde ju liksom tänka att nu var Gud trött på Jona, det är en sån strulpelle som kan jag inte hålla på med. Men tänk att Jona, Gud han skonade inte, hade inte bara barmhärtighet och nåd med staden, med Nineve. Han hade också barmhärtighet och nåd med en enskild människa, med Jona. Så Gud han fortsatte att tala till Jona. Han låter kubitsträd växa upp och ge Jona skugga. Och befria honom från hans missnöje. Jag tycker det är en så bra formulering. Ge honom skugga och befria honom från hans missnöje. Det är ju lite svårt att sätta sig in i omständigheterna när man går i snålblåst i 10 minusgrader i Julsbro. Men efter en månad på Barbados med 30 grader och sol så förstår man vad skugga betyder i det här sammanhanget. För Jona var det jättebetydelsefullt. Han blev glad över kibbutzen. Busken som växte upp på en dag och skuggade honom. Men så kom det redan nästa dag så vissnar trädet ner. Det är ju inte annat än man måste i kanten markera ändå Guds makt över naturen som vi följer genom hela Jona. Han kunde sända maska så trädet vissnade ner på en dag. Han kunde låta det växa upp på en dag. Och han kunde sända sol och ökenvinda och då sitter Jona där och önskar sig döden. Det här Gud kommer med sitt budskap till Jona. Om du bryr dig om ett träd skulle jag inte bry mig om alla människor och djur i Nineve. Om du bekymrar dig om ett träd som du inte ens har gjort någonting åt skulle jag inte bekymra mig om alla människor i Nineve. Kanske Jona hade tänkt att det kändes egentligen rätt bra att hans fiender skulle gå under. Det kanske var med viss tillfredsställelse han förkunnade att Nineve skulle förstöras. Men han hade inte förstått djupet i Guds hjärta, nådig och barmhärtig. Den provocerande nåden. Men om vi nu då återgår till Trump, då ni har väl kvar den tanken någonstans i bakhuvudet, och Trumps benådiga, så finns det ju faktiskt väsentliga och viktiga skillnader mellan den här texten och Trumps benådiga. Trump var ju för det första inte Gud, utan han var snarare själv en del av brottet. De han benådade hade inte ångrat sig, de hade inte bett Gud om nåd, och de hade inte upphört med sin ondska. Jona, han förkunnade i den här staden. Och jag skulle säga att Jonas tjänst, det Jona gjorde, att predika för staden, är den direkta orsaken till att folket i bön och fasta vände sig till Gud. Det är vi ju ganska överens om. Och de upphörde med sin ondska. Att få uppleva Guds nåd handlade helt enkelt om att de vände sig till Gud och bad om nåd. Och som en följd av deras omvändelse ångrade Gud det han hade hotat att göra. Sådan är Gud. När vi vänder oss till honom i ödmjukhet och ber om nåd och förbarmande, så ger han oss nåd. Nåd och tjänst. Sammanfattningsvis så är dagens tema nåd och tjänst. Nåden är inte beroende av våra ansträngningar. Vi kan inte göra något för att förtjäna Guds nåd. Vi får lägga ner våra ansträngningar och vila i att Gud är en barmhärtig och nådig Gud. Och det kanske är någon som på ett särskilt sätt behöver uppleva och höra det idag. Att det inte du kan åstadkomma, utan det är det Gud har gjort för dig. Att du kan få ta emot Guds nåd fritt och för intet. När vi om en stund firar nattvard, utför våra bönehandlingar, då kan du böja knä vid korset. Och det finns säkert flera som vill lägga ner sin börda och luta sig mot nåden. Nåden som Gud ger fritt och för intet. Men jag tror också det finns här någon eller några som på ett särskilt sätt kallas att komma till korset och luta dig mot tjänsten. En kallelse till tjänst. Det handlar inte här heller om våra ansträngningar. Det handlar om vår villighet att ställa oss till Guds förfogande. Precis som lovsången vi sjöng. Jag vill gå dit du går. Vart du än kallar, hjälp mig att följa. Låt mig se dem du ser. Att se människorna som Gud ser dem. Som Gud såg människorna i Nineve. Och som vi hörde på årsmötet, att göra små saker med stor kärlek. Nåd att tjäna är att göra det med Guds hjärta. För nåden och tjänsten hör ihop. Utan nåd, ingen tjänst. Amen. Gud, så tackar jag dig för att vi av nåd får möta dig. Att vi får uppleva din nåd. Att vi får lägga undan egna ansträngningar. Och att vi får komma av bara nåd och uppleva din frälsning. Tack att vi också kallas till tjänst. Tack att vi får vara med och tjäna dig. Inte på grund av förtjänst, utan för att du kallar oss av nåd. Och vi får uppleva att vi får gå i dina förutberedda gärningar. Ta på oss villighetens skor och är beredda att gå dit du går. Tack att du vill vara med och välsigna oss alla. Och välsigna särskilt den som känner en kallelse just nu att följa dig. Amen.